Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hej allihopa och välkomna ska ni vara till Föräldrarapporten. Det här är podden för oss som älskar våra barn och tycker att det är så himla svårt att vara föräldrar. För nytillkomna så kan jag berätta att jag heter Amanda Koldén och här får ni följa med mig när jag utvecklas som förälder. Det här sker huvudsakligen genom att jag pratar med psykologen Anneli Lindström, men också genom så kallad pappapepp med min löjligt positiva sambo Viktor och faktisk rapportering där jag hittar intressanta grejer om barn och föräldrar som jag delar med mig av. Ett tips är att ni går tillbaka och lyssnar från start om ni inte redan gör det, för det tycker jag blir bäst. I dagens avsnitt så fortsätter vi bearbeta min förlossning som ju inte alls blev som jag tänkt eftersom att Hedda kom 7 veckor för tidigt, väldigt plötsligt dessutom. Och även om ni som lyssnar kanske inte har fått för tidigt födda barn, för det är ju hyfsat ovanligt, så kanske ni har någonting annat som är kopplat till förlossningen eller graviditeten som inte gick som förväntat. Och då hoppas jag och Anneli att ni kan få lite stöttning i det genom att lyssna på min historia. I det här avsnittet kommer vi också in lite grann på veckorna efter att Hedda föddes. Vi hade en månad med hemsjukvård för att man var tvungen att kolla hennes vikt och utveckling ganska noga. Veckan innan Hedda kom och de som följde när hon var ute är verkligen det mest intensiva och traumatiska jag någonsin har varit med om. Jag spelade såklart inte in dagbok då, för jag visste inte att jag skulle göra en podd om det här. Men några veckor efter hennes födsel, som är, eller var den 16 juni, så har jag bland annat antecknat i mobilen så här. Måndag 19 juli. Jag vill bli inlagd på psyket. Fredag 23 juli. Tänk om jag inte tycker att det är värt att ha barn. 28 juli. Första amningen utan en napp. Jag dog av kärlek och lycka. Men vi börjar med järndroppar idag och jag är nervös. 30 juli. Varför ska man amma och varför får vi 2 månader extra med det här amöbastadiet? Jag hatar att känna mig så fast. Och för er som inte vet, så hjärndroppar, det ger man alltså till prematurer, för annars så får de hjärnbrist och det är då risk att deras hjärna inte utvecklas som den ska. Och det kan göra att de blir väldigt, väldigt förstoppade, så att det var lite... Eller det var väldigt jobbigt faktiskt. Och sen amöbastadiet, ja då menar jag såklart spädbarn. För att spädbarn är ju inte de mest... De ligger ju där mest som klumpar och ja, skriker eller bara ligger och kollar. Så det var det jag menar med amöba. Jag älskar Hedda. Sen är det nu att jag var tvungen att säga igen. Det vet ni. Herregud, sluta tjata Amanda. Du älskar Hedda men du tycker att det är svårt att vara förälder. Det är det som hela den här podden handlar om. Exakt så. Nu kör vi fortsättningen på samtalet. Mamacita, alla mina blickar de är dina. Klubben den är hemma, du är iskall. Säg stopp. Fuck, Victor, jag blöder. Jag bara ring förlossningen. Och jag blev väldigt handlingskraftig.
Jag bara, du får ju världens adrenalin.
Ja, verkligen. Och Victor blev helt stissig som en höna. Så jag ringde förlossningen och jag minns så väl, för jag har ringt förlossningen nu så många gånger och liksom, har förlossningen startat? Klicka 3. Och det var första gången, så jag bara, 3. Så jag bara, hej, Amanda, bla bla bla, personuppgifter. det här och det här, ni ser väl i min journal. De bara, ring 112, ambulans, ska jag hämta dig nu? Så jag bara, Viktor, okej, ringer 112. Och jag var så här, Viktor, packa det här, packa det här, packa det här. Viktor sprang runt. Jag stod på golvet och höll handen för att försöka få bukt med den här blödningen. Våra katter kom och försökte, de blev jätteförvirrade, märkte att något var fel. Och började slicka upp blodet för att tvätta. Och när jag släppte handen så kom en stor, stor klump med levrat blod som bara splashade ut på golvet. Och jag, medan vi väntar på ambulansen, så går jag in och försöker duscha av det värsta. Och Viktor packade grejer. Och jag bara, men älskling, har du packat kalsonger? Han bara, nej. Han bara, tandborste? Nej. Men jag bara, ska inte dra några grejer? Nej. Och då så visade det sig, för att han var helt övertygad om att hon hade dött. Så han trodde att vi skulle bara dit och konstatera att hon är död. Och sen tillbaka. Och jag var som sagt jätte handlingskraftig. Men då när ambulansen väl kommer, otroliga ambulansmän, så bara började jag skaka. Alltså så att jag liksom hoppar
nu
i princip.
Nu kommer hjälpen. Nu kan...
Ja, alltså jag fick sånt adrenalin på slaget. Jag bara låg där och skakade. Och de tog de här testerna, vad det nu är, blodtryck och allt sånt. Och bara, allting är lugnt. Och så hörde ju de pratade med varandra. Ja, men lätt chockad, bla bla bla. Och så hör ambulanschauffören frågar, ja, hur snabbt ska vi köra? Och då satt alltså han som satt där bakom mig bara, ja Amanda, det här är inte för att oroa dig, men jag tycker nog att vi ska ha blåljusen på. Jag bara dundrar iväg till Danderyd, BB Stockholm, och så åker in på den här ambulansuppfarten som jag liksom bara sett i film. Och så kommer vi dit och ser ett nytt team, underbara kvinnor, barnmorskor och läkare. Och så gör de igen då en sån här gynundersökning och gör ultraljud. Och det första jag bara, lever hon? Och de bara, ja, allt ser fint ut typ. Jag bara, ha?
Det går inte ihop med din bild av att du precis har stått i en pöl i vardagsrummet med blod överallt. Och att det precis ser fint ut.
Nej.
De är ju helt inkompatibla, de två.
Ja, lite så. Och jag får återigen värkstoppande grejer och blodstoppande grejer. Och så frågar vi typ, men vad händer nu? Och de bara, ja, alltså när det har varit så här körigt så ska ni nog inte tro att ni kommer härifrån utan en bebis. Och jag bara, fuck, jag vill inte det här. Men så var allting ganska oförändrat. Jag hade jättesvårt återigen att sova för att det gjorde så jävla ont på mig. Och de ville ju ha CTG på mig hela tiden då. Så att jag fick liksom bara sova på ett sätt som där bandet på magen kunde vara. Så morgonen efter, Viktor fick väl lite sömn. Och just det, jag fick börja fasta ifall att det skulle bli snitt då. Men morgonen efter kommer en barnmorska in och bara, nej, hon är alltid fint ut. Det kan vara så att ni får åka hem igen. Och vi bara, ja, hopp. Men så kommer hon in typ en halvtimme senare. Och då hade de tydligen sett att hjärtljuden hade avvikit under en kort stund. Så då kommer hon in och bara, som ni vet, jag hörde läkarna snacka på sin rond nu. Och det verkar som att det kan bli utplockning idag. Och vi bara, Nej.
Kalendern, för kylskåpet.
Ja, precis. Och vi bara kolla på varandra. Bara, nej, vi vill inte återigen. Så ber jag om en bild på ett barn, foster, den veckan. Får inte se det. Och sen så några minuter senare så kommer läkaren in och pratar. Och bara, ja, bla bla bla. Det verkar som att det kommer bli akut snitt. För vi har sett det här och vi tror att det är det bästa för barnet. Och då samtidigt så ringer hennes telefon. Och bara, ja, är ni redo för patienten? Och vi bara, vänta, redo? Patienten? Jag. Och då, så vi hade trott att det var så här, några timmar bort. Men då är det så, det är nu. Och jag bara, kan jag gå och borsta tänderna för upp på morgonen? Nej, tyvärr. Jag bara, får jag gå på toa? Och bara, okej, liksom. Och sen efter det hoppar jag upp på en brits. Kuratorn som då vi har bett att få prata med kommer gående i korridoren när vi har kört sig bort där. Hej då! Och Viktor får slänga på sig någon sån här dräkt som man har på operationer. Ja, och sen så rullas vi in och sen så pang, gick det jättefort. De bara, nu ser vi en liten rumpa här. Och sekunden senare bara, Rää! Fast då inte rä som man hör på film, utan premisar låter jätteannorlunda. Hon låter som en liten fågelunge. Det är ett skrik som är så hjärtskärande och så omänskligt så att det är liksom helt sjukt. Men ja, och så, jag vet inte vad jag ska, typ nu är det slut på alla detaljer. Men det som då var, de lyfte ut henne och skulle ta ut henne för vård. Och Viktor fick följa med och jag fick åka till uppvaket för att...
du hade bett om under de här alla tillfällen när du var på sjukhuset, ge mig en bild, ge mig en bild.
Ja.
Och här kommer en liten fågelungeskrik.
Precis.
Vad föreställde du dig innan du såg henne?
Nej, men jag var väldigt glad att jag inte hade sett bild på nyfödda bebisar. Jag hade liksom inte hunnit göra den typen av research. Vi skulle gå förlossningskurs typ samma dag som hon kom egentligen. För att när hon väl visade henne snabbt för mig då, då tycker jag ändå att hon ser hyfsat normal ut.
Just.
Och då blev jag så himla lättad. Och sen det första jag då, när jag har legat de här timmarna på uppvak helt groggy efter
bedövning. Visste ni att hon var flicka innan hon kom?
Ja. Då är det första jag frågar, vad väger hon? Och då visade det sig att hon var inte tillväxthämmad. De hade mätt fel. Hon hade legat så konstigt så att det var svårt att mäta.
Men lilla Hedisen.
Ja, lurifax. Så istället för att väga 1100 gram som de trodde att hon skulle göra så vägde hon 1,9.
Oj, en tungklumpen.
Exakt.
vilket,
och det var så en jävla stor lättnad verkligen. Även om hon ju, nu ser jag att hon fortfarande såg ut som ett foster. Men då så tyckte jag att hon såg normal ut för att vara nyfödd. För jag hade ingen referens.
Så och det var goda med att du faktiskt inte fick se några skräckbilder. Och att du inte hade hunnit googla.
Exakt.
Tänk att det är ett ganska belysande exempel. På ibland behöver, alltså, vi behöver inte för mycket information.
Nej.
För det går inte att föreställa sig. Det går inte att veta.
Precis.
Och här hade man mätt fel.
Ja, så då var jag ganska, de där två första dagarna var jag ändå ganska glad och lyrisk faktiskt. För det var så sjuk lättnad att hon inte var tillväxthämmad.
Känslorna åker ju berg- och dalbana här. Från liksom skräck till lättnad, till panik, till lättnad igen. Det som verkligen som blir så tydligt utifrån också våra tidigare samtal. Det här med hur jobbigt det har varit att vara liksom hemma och instängd och känna sig fast. Det var ju faktiskt så att den perioden, den är inte bara 6 månader utan det var ju även den här tiden. Från du gick från full fart till tvärstopp och hasa runt ensam hemma, tidiga morgnar i lägenheten. Ensam, ingen plan för dagen annat än att du ska röra dig sakta. Så att det blir inte så konstigt att du redan som nybliven förälder hade lite overload på det
precis.
Kontot, eller hur?
Och också det med den extrema stressen.
Extrem stress och total uttråkning samtidigt.
Oh, exakt.
Så att starten var inte så här, nu är jag förberedd,
nej.
Jag har gått föräldrautbildning, jag känner mig redo att vara hemma och ha det
utan vi här, längtar efter dig, lilla hjärtegull. Verkligen
precis.
Inte.
Du var inte alls där, du var så oförberedd på.
Verkligen. Och sen så var vi... Ja, vi var 8 dagar då på neonatalavdelningen där jag förstått att sjuka och för tidigt barn, födda barn kommer. Och så om man är för tidigt född så var det i alla fall så på där vi var att då får man inte åka hem förrän de går in i vecka 35. Och vi fick åka hem på dagen och det var väl dels för att det var platsbrist kanske och också för att vi hade uttryckt att vi verkligen ville hem. Men också för att Hedda var så pass frisk som hon var. Hon hade liksom, många för tidigt födda barn har ju jättemycket problem med andning och sånt. Hedda klarade sig ganska snabbt själv och har liksom inte haft, förutom att hon är liten fysiskt, så har hon inte haft någon påverkan av att hon har varit för tidigt född. Vilket ju inte var det jag trodde. Och därför är det också så fint nu då, när hon har varit igenom sin 6 månaders kontroll.
Mm.
Att hon är vanlig.
Här kommer den där enorma tacksamheten.
Mm. Och att nu, som sagt, nu kan jag nog börja se premiesperioden som avslutad. Mm. Men det var ju om de här 8 dagarna på neo. Vi hade någon 1,5 månad med hemsjukvård och för att få igång bröstmjölkproduktionen. För det kunde inte Hedda göra själv. Hon matades genom näsan. Då så pumpade jag brösten så här 8 gånger om dagen. 20 minuter i stöten. På natten gick jag upp och var fastkedjad till en maskin som skulle pumpa brösten.
Och för de som inte har gjort det. Så
man kan inte förstå.
Det går ju inte att förstå.
Nej.
Eller hur?
Och det var en stor sorg att säga, okej, jag har varit igenom det här. Den största krisen jag har varit igenom i mitt liv. Och ingen jag känner kan relatera.
Nej.
Det var jag jätteledsen över. Nu började det släppa lite grann.
Lite som du visste vad neo var, så visste ingen annan i din omgivning heller.
Nej.
Har man inte varit där, jag tänker de föräldrar som faktiskt har ägnat veckor, månader ibland, och dagarna är, följer en rutin som är så märklig, livsviktig och fantastisk liksom personal som stöttar och hjälper till och är så trygga. Men allting det här som du ska göra som nybliven förälder, det var ju inte den här bilden du hade.
Nej, precis. Och jag hade nog knappt någon bild, men den jag hade var ju inte det här. Jag hade tänkt att vi skulle komma hem samma dag som vi, alltså, eller skämtsamt i alla fall sagt så här, men det har väl också varit att eftersom att allting annat som jag har bestämt mig för i mitt liv som vi har pratat om har jag lyckats få till. Jag hade tänkt så här, okej, okay, härligt, jag köper de här flaskorna vin. Jag hade köpt 3 jättedyra vinflaskor varav en skulle drickas när vi kom hem. Och goda ostar, eftersom att man inte får äta så mycket ostar som gravid. Som vi skulle sitta på vår stora, stora balkong i Liljeholmskajen och kolla ut över de takåsarna. Vi skulle promenera hem för att jag skulle vara så pass repad efter förlossningen. För den skulle gå så lätt. Och Hedda skulle vara så snäll så vi skulle lätt kunna sitta där och dela på den här flaskan vin.
Och fira segrarna med restaurangen. Precis. Och projekten som var exakt. I hamn. Och ja. Allt spring var avklarat. Och, check på den och check på den.
Och istället då så blev det här superjobbiga. Och också som gjorde att, ja, men, som vi touchat, att min självbild inför kompisar. Att jag har känt mig så, som inte som mig själv. Att jag har känt mig så gnällig och liksom den deprimerade plötsligt. Eller inte den deprimerade, men den som är med om svåra saker.
Jag tänker att många beskriver en otillräcklighetskänsla. Det här, vem är det som inte håller måttet? Ibland är det vården, ibland riktas det ju mot det. Och det har liksom begåtts fel längst vägen. Eller, och det är faktiskt det är bekymmersamt på det viset. Men också en känsla av att är det bebisens fel? Är det mitt fel? Vad har jag gjort? Vad har jag inte gjort? Vad skulle jag ha gjort? Och liksom, kombinationen av faktorer som blir inte så lätt. Och inte jättemeningsfull i efterhand och kartlägga. För att det ofta inte går. Men ändå som så snurrar. Hur blev det så här? Hur hamnade vi här? Och som du har varit inne på redan. Så här, vad händer nästa gång? Och,
ja, för vi pratade. Vi var ju på återbesök med läkare. Och jag har ju frågat några. Om min livsstil bidrog till att det blev som det blev.
För jag var liksom, en naturlig fråga som inte dyker upp.
För jag var liksom ute och sprang samma dag som hon kom. Och plötsligt fick jag inte ens gå fort. Eller inte samma dag som hon kom, men samma dag som jag blev inlagd. Men läkaren sa nej. Och det som möjligtvis är att så här, om förlossningen startar så kanske jag har bidragit till att den påskyndades genom att röra mig så mycket. Men det är inte att jag har rört mig och stressat som har gjort att det blev som det blev. Och sen så också en viktig fråga för oss var ju okej, nu när hon inte var tillväxthämmad, gjorde ni rätt beslut? Hade ni plockat ut henne? Men ja, det hade de, för moderkakan hade börjat släppa och jag var så pass, förlossningen var så pass igång så att de tyckte ändå det var rätt beslut. Och det var ju skönt att höra. Men en del av mig tror också inte på att det inte var mitt fel. Utan nästa gång är jag ju så här, okej, jag kommer inte våga träna och lyfta så där tungt. Och det är också en sorg i mig, för jag var så glad över att så här, ja, men fan, jag är gravid och det funkar bra för mig att leva på. Så det känns lite trist att jag själv
tror. Pröva den liksom bilden av din förmåga blir ju, du hamnar i lite. Så där, vad klarar min kropp i kombination med att den bär på ett barn?
Ja, exakt.
Så att ni fick ändå viktiga, genom att titta tillbaka så fick ni liksom svar på viktiga frågor. Är det några saker som du fortfarande sitter med, så där, tänk om eller så där, som snurrar runt i dig liksom när du kommer i kontakt med hela det här skeendet? Som du tänker att du borde, eller de här tankarna som inte blir så hjälpsamma men som ändå ofta dyker upp?
Inte just som utlöster där, eller ja, alltså jag har också varit så här inte 100%ig med att man inte får äta de här ostarna. Jag har liksom tagit en liten smakbit. Ja, tycker fortfarande att det är rimligt. Läste Agnes Wolds bok som liksom säger sannolikheten är så otroligt liten att det skulle vara någon sån bakterie i. Men jag vet att så här, jag är ju den av kompisarna som har då varit situationstecken slarvigast. Alla andra har varit 100%iga med det där. Och då en del av mig är så här, tänk om det är något sånt. Kommer jag våga vara så att säga avslappnad i den här frågan? Eller kommer jag bara leva strikt munkliv nästa gång för att minimera alla risker?
Vi har så otroligt mycket kunskap om vad som är bra och mindre bra för oss. I när det gäller liksom graviditet och inför. Och listorna kan ju göras hur långa som helst med så här do's and don'ts. Samtidigt så föds det ju friska barn.
Ja, jag tycker också.
Liksom över världen som kommer till under helt andra omständigheter.
Det enda jag tänker att jag skulle gjort annorlunda, men det hade jag inte heller velat, det är väl att jag är för gammal. Alltså jag tänker rent biologiskt så börjar jag ju bli till åren när det gäller att skaffa barn. Men det gör inget. för den som vill ha liksom ännu mer detaljer så tror jag att jag har, det finns min Amandas förlossningsberättelse kan man typ söka på, för det finns berättat i en annan podd. Men nu tog jag ju upp det som var viktigt mellan oss, eftersom att ja, som en som sorg. Jag tycker att det känns väldigt högtidligt och fint att få ja, känna att jag kan börja se på det här kapitlet som avslutat. För jag känner mig redo och tiden har också spelat in och
det är milstolpen. Det är verkligen det du har beskrivit ja. Den senaste veckan, dagen. Ja. Att det är passerat 6 månader, gör ett litet avslut, ett känslomässigt litet avslut. Bokslut. Kring ett bokslut.
Mm.
Det betyder inte att inte de här tankarna får komma igen. Och kommer att aktualiseras naturligtvis vid en eventuell liksom, ny graviditet. Då tar du nästa varv och då kommer du se lite andra aspekter av det som du har beskrivit.
Mm.
Och det som är viktigt också, för varje gång du beskriver och berättar och känner de här känslorna, så blir det ju ytterligare liksom en del av liksom att du berättar din berättelse.
Mm.
Det här är din förlossningsresa. Och ju tydligare den blir, desto mer begriplig blir den. Även om allting skedde snabbt och det var inte som ni hade tänkt er, så blir det som en del av din historia och er historia och er start.
Ja, och precis. Och jag inser nu när vi har pratat att jag har tänkt så här, nej men vadå, jag har inget att vara besviken över, eftersom att jag inte hade, förutom att jag skämtsamt har sagt det här, att jag ska sitta och dricka vin samma kväll, så har jag liksom inte haft så jättemycket tider. Jag har ju tänkt att första tiden kommer vara jobbig, bla bla bla, men att det skulle vara sån här extrem, att jag skulle kastas in, att jag skulle pumpa brösten så mycket, att det skulle vara, just det, för det är också det. I början så var det liksom, när Hedda skrek, då var det inte bara att det var jobbigt att hon skrek, utan det var viktigt att snabbt få henne att sluta för att hon brände kalorier. Och varenda litet gram var så viktigt. Och det här var liksom någonting som personalen var noga med. Jag var så här, ja men vadå, barn skriker väl. Men de var så här, vi måste snabbt lösa det här, för hon förbrukar livsviktig energi. Så för oss var det verkligen på liv och död med hennes skrik. Och det är ju också en sån sjuk sak, att den tiden är över. Nu kan hon skrika och det är inte livsfara. Och samma sak med när hon var hungrig. Då var hon liksom panikhungrig. Och varenda liten mjölkdroppe var så viktig att hon fick i sig. Och det är också ett kapitel som är avslutat. Och den, att ha den konstanta stressen. Ja, nej, det var väl ingenting jag hade föreställt mig, att första månaden skulle faktiskt handla om liv och död, som det ju gjorde på sitt sätt. Och det vill jag ha, liksom, försöka vara snäll mot mig själv och ha respekt i, att det var fan, det var en riktig kris. Och bara för att 6 månader gått och jag, nu tiden är annorlunda, så var det en kris när det här kom. Och liksom, ja, jag vill klappa mig själv på axeln och typ ha med mig det.
Fint att du gör det, att du klappar dig själv på axeln och faktiskt ser hur det var på riktigt, på liv och död.
Uh-huh.
För du beskriver ju också, bara så sent som nu under veckan, att du kommer hem från liksom träningen och sliter av dig kläderna för att snabbt se till att hon får mat.
Mm.
Och idag är det inte på liv och död, men i den stunden, då är det lite svårt att se nyanserna på det.
Mm.
Där signalerar ju hela ditt system fortfarande att det är lite på liv och död.
Och även Victor är nog fast i det, utan att han förstår det. För han är alltid så här, oj, hon är hungrig! Och då får han... Han får panik. Och sen alla tycker att det är jobbigt med barnskrik. Men vi är nog lite extra så utifrån
det. Ja, men det blir den där extra lilla... För det är precis det som barnskrik ska signalera. Skynda dig på nu för att lösa det här. Så att det är precis så vi ska känna. Men för er så var det ju inte bara känslan liv och död, utan det var på riktigt liv och död.
Ja, faktiskt.
Och det underlättar ju inte. Och förminskar ju inte känslan, utan naturligtvis förstärker den.
Ja. Men,
hur känns det nu när du har gått igenom?
Ja, men jag är ändå stolt över mig och Hedda. Och lite Viktor, även om han hela tiden... Fan vad jag störde på honom i början. Ja, men vi fick ändå en föräldrakurs där på Neo. De visade oss hur man bytte blöja och hur man skulle göra när man tog hand om dem. Bla, 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 bla. Always look on the bright side of life. Men jag är stolt över Viktor också, för att han har varit en hjälte. En störig hjälte.
En störig för dig hjälte, och de här papporna som, och partners, och helt oavsett om det är en pappa eller en annan en till mamma som står bredvid, gör sin resa i det här.
Mm. Mm.
Det är också viktigt. Jag tänker, nu har vi gått igenom hur du upplevt det, och vi har pratat om det tidigare, du och jag tillsammans. Och jag tänker att det är viktigt för Viktor också att tillsammans med dig gå igenom det här förloppet. Mm. För ni har olika minnesbilder från exakt samma stund i det här.
Mm.
Han kommer in från ett annat perspektiv. Han ser det lite vid sidan av. Alltså vid sidan av din kropp. För det, det händer ju i dig.
Mm.
Otroligt skrämmande för honom, naturligtvis.
Jag vet, innan jag åkte iväg på operation, då var det till och med, vi kollade på honom och grät. Och jag bara så du vet, om något händer, jag älskar dig. Alltså det var verkligen på den nivån. Mm.
Och så många papper genom åren som har suttit, liksom, suttit i ett rum med en liten bebis och inte vetat om partnern liksom kommer att överleva. Och har känt sig lite bortglömda och sitter där med lite knyte. Och vad är din mamma? Och har jag fått dig istället för min flickvän? Eller, alltså, det är viktigt. Mm. Det är viktigt för alla papper också som hör det här. Att den berättelsen och den förlossningen, det är inte bara den födande som har behov av att bearbeta.
Mm.
Det är fint att göra det jobbet tillsammans också.
Ja, alla pappor, störiga hjältar, alla mammor, extrema hjältar. Och jag känner mig ändå stärkt och jävligt tacksam faktiskt att det här värsta troligtvis är över. Mm. Tack Anneli.
Tack Amanda.
Okej, älskling. Bring it. Du vet ju vad jag ska fråga om. Och det är sommaren och mitt pissiga mående. I retroperspektiv, hur var det?
Du, det var en ganska ledande fråga.
Nej, det skulle inte vara, men du var, vadå? Nej, det var toppen.
Jo, men du har ju berättat för mig nu precis innan att det var... Ja, men du berättade om den där. Nu hoppar jag rakt in.
Gör det.
Nej, men du har ju redan lagt... grunden här och sagt att du mådde så dåligt att det var ett tillfälle du höll på att ringa psykakuten.
Ja, precis. Och det kan jag ju berätta för dem då som inte lyssnar, eller de som lyssnar och inte vet, att vi var ute på vårt landställe och jag mådde ju som sagt piss. Och det hade blivit något så här, några som hade lånat vårt hus hade hällt ner för mycket fett i avloppen. Så att det var liksom stopp i dem och du var tvungen att komma en spolbil och köra den. Och jag var så less på allting och att Hedda var så klistrad på mig och allting. Och sen så fastnade den här spolbilen med slangen typ i toaletten. Så vi kunde liksom inte byta, alltså, eller i rören. Och då så vi kunde inte byta blöja, man kunde inte gå på toa. Och jag gick ner och badade för att bada kallt och så här kylde ner mitt huvud. Men alltså på vägen hem så grät jag så mycket. Och allting kändes så fruktansvärt dåligt och hopplöst. Alltså det, jag kunde liksom inte se för jag grät så mycket. Jag skrek rakt ut. Och jag googlade verkligen, vem kan jag ringa och prata med nu? Jag måste ha hjälp.
Precis, och när du berättade det där så är ju magstarkt om mig då att säga, var det verkligen så farligt?
Du har självinsikt, det kan man göra.
Men om du tänker tillbaka på hela sommaren, var det verkligen så farligt?
Ja, alltså så här, nu kan jag ju inte säga några konkreta exempel som gjorde det så jäkla hemskt.
Mm.
Men du måste också ha respekt för att vi faktiskt är, det var på liv och död vissa av de här situationerna som verkligen. Vi var med om.
Ja, ja,
och det är ju... Ja, nu är du inte så där neurotisk av dig, men det är ju en grej som i alla fall jag tyckte var lite jobbig.
Jo, men så här, absolut, och jag håller med dig, men jag håller med dig
och.
Om att det var såklart stunder som var tuffa och jobbiga av olika skäl, liksom inte bara vår resa och de förutsättningar vi hade, utan bara sömnbrist och tidiga morgnar och att man är ny i rollen och massa behov man inte vet och Hedda var inte så bra på att kommunicera direkt och sådär. Och det gjorde ju att det var flera stunder som var väldigt jobbiga och tuffa. Men skillnaden är att du upplever att ditt mående liksom jämt under den här perioden ändå var, det var inte bara så starka negativa känslor kopplade till vissa incidenter eller stunder, utan du upplever som att du mådde dåligt verkligen.
Ja.
Och där är vi väl, där tror jag att vi är olika. Och det betyder ju inte bara för att jag tyckte att jag mådde ganska bra i somras.
Ja.
Så betyder inte det att jag tyckte allt var enkelt.
Nej.
Jag tyckte också att vissa stunder var väldigt svåra och krävande. Så det.
Mm. Vad?
Och utmanande. Ja, men så här, nätter när vi skulle lägga oss och Hedda bara gallskrek. Mm. Och jag fick gå runt med henne och dansa runt med, i en sjal och hoppas att hon skulle somna.
Mm.
Pressa i mat i den här jävla sonden.
Ja, just det.
Och vi hade fått säga, ja, men så här mycket ska ni pressa i.
Just det, ja, för de som inte vet, hon hade ju sån del av slangen om näsan. Jag visste inte det innan vi höll på med det här. Och då så hade vi fått dosering. Och någon gång, hon fick så mycket så att hon liksom började kräka. Så typ höll på att kväva. Så vi fick göra så här första hjälpen grej på henne. För att hon, ja, verkligen knappt kunde andas. Mm. Nej, det är så mycket. Ja, men jag blir liksom helt matt nu när jag bara tänker på det. Och ännu mer blir jag övertygad. Ja, det var så jävla farligt om att det var så jävla. Jag tycker det är helt sjukt att vi har överlevt det där.
Ja.
Men min fråga var ju från början var ju, hur var det för dig att jag mådde så dåligt?
Ja, hur var, jaha! Ja, då missuppfattade jag frågan. Mm. Jag tyckte du sa så här, sommaren var ju piss och jag mådde dåligt. Men berätta nu, hur var det?
Jaha, nej.
Ja, ungefär så som du beskrev. Mm. Då förstår jag.
Ja, nu när du har förstått frågan, vad tycker du?
Alltså hur jag upplevde att, det var, att du mådde dåligt.
Ja.
Mm.
Inte så här hur det märktes på mig, utan hur det
hur,
var
hur
för
var
dig.
För mig.
Ja.
Svårt att komma ihåg faktiskt. Alltså jag har, när jag minns sommaren så minns jag liksom värmen och solen. Att man hade en liten mysig stund med Hedda och sen gick jag och snickrade i gäststugan och fixade i trädgården och högg ved och sen så kom jag in och hade en gosig stund med Hedda och kollade
alltså,
på EM.
Jag försöker knäcka honom, det är omöjligt, han är unbreakable.
Men det är det jag kommer ihåg, och att det var för jävla mycket mygg, det kommer jag ihåg också, det var jobbigt.
Det var det jobbigaste.
Och vi var ju knappt att bada, tog ett bad hela sommaren. Nej, men det är på riktigt det jag tänkt på när jag tänkte tillbaka på sommaren.
Ja, jag tror det, och alla har rätt till sin upplevelse. Men det är bara, vi har en så nära relation och ändå är vi så milsvårt ifrån varandra. Ja.
Men, nej, men och hela min känsla av sommaren var ju, det minns jag ändå, att känslan var att, nu gråter man bara för det.
Ja, men då tror jag att vi får klippa där. Nu vaknar vår bebis, vi måste sluta spela in. Föräldrarapporten sponsras av Anyfin. Det är appen som hjälper dig att få koll på din ekonomi. Och deras primära grej är att de hjälper en att minska kostnaden och sänka räntan på befintliga krediter. Med det sagt så vill vi, både jag och Anyfin, verkligen uppmuntra er att inte handla på kredit utan bara köpa sånt som ni faktiskt har råd med och har pengar till. Det är dels väldigt nice att inte vara skyldig någon något, som de brukar säga, att har man lån så är man inte fri. Men också för att shopping på avbetalning ofta är synonymt med finstilta texter som innebär väldigt höga räntor eller avgifter. Kan i alla fall innebära det. Jag handlade väldigt mycket på kreditkort förut. Som tur var så betalade jag alltid av fakturan snabbt, så det blev aldrig några höga påslag i form av extraavgifter eller räntekostnader för mig. Men det var så himla tråkigt att pengar som kom in alltid gick till att betala grejer som jag redan hade fått och redan hade handlat. Det är mycket roligare att köpa grejer för pengar man faktiskt har. Med det sagt så är det, tyvärr eller man ska säga, många som handlar på kredit eller avbetalning. En av tre i dagens samhälle. Och ser man inte upp så kan räntan för sådana här köp bli riktigt dyr. Och det är här Anyfin kommer in i bilden. Om man ansöker om att flytta över sina krediter till dem, vilket ju är gratis, så hjälper de en att sänka kostnaden för den här typen av räntor. Appen är såklart gratis att ladda ner. Och i appen så har de också andra smarta funktioner. De har till exempel ett budget bootcamp där man i varje dag i 28 dagar får tips på hur man kan förbättra sin ekonomi. Och det vet ni kanske att det tar ungefär 28 dagar att få till en ny vana i livet. I det här budget bootcampet så är en uppgift att man någon gång under en vecka ska tacka nej till något som kostar och som man kanske egentligen inte vill ha eller vill göra. Ett exempel som jag tror att många av oss känner igen sig i, det är att man har med sig lunchlåda, man är nöjd med sig själv, man har lagat maten, man sparar lite pengar, men så kommer någon kollega och frågar om man vill med och äta lunch ute. Man kanske inte ens tycker att det föreslagna lunchstället har så himla god mat, men man vill inte framstå som en tråkmåns, så man säger ja och det slutar med att man är 150 kronor och en rutten lunchlåda fattigare. Med det sagt så älskar jag ju lunch med kollegor, men ni vet, det är bättre att göra det när man verkligen vill och vågar säga nej de andra gångerna. En annan funktion som Anyfin har i appen är att den automatiskt hittar vilka aktiva abonnemang man har. Till exempel Spotify och tv-streamingtjänster och försäkringar. Då får man en överblick på vad man har och så kan man se över vad man verkligen behöver. För även om det har varit väldigt trist att inse, tycker jag, att många bäckar små är den viktigaste grejen när det kommer till att förbättra sin privatekonomi. man tänker så här, ja men 100 kronor hit, 100 kronor dit, det gör inte så mycket. Men det blir ganska mycket pengar i slutändan. Ni som har befintliga lån, kreditkortsfakturor eller delbetalningar, skicka in en ansökan. Det är gratis och det är såklart också gratis att ladda ner deras app. Anyfin hjälper oss att få bättre koll på vår privatekonomi och det är viktigt och extra viktigt om man har barn. Tack så mycket Anyfin! Föräldrarapporten sponsras ju av meds.se. Det är det mobila apoteket med jättesnabba leveranser och väldigt stort utbud. Jag vet att det är många som är gravida som lyssnar på det här. Och om det är ens första barn så kanske man är osäker på vad man verkligen behöver. I form av prylar alltså. Det är ju högst individuellt och alla tycker ju lite olika när man läser såna här listor. Men jag tänkte att jag kan dra vad vi faktiskt verkligen har haft användning av. Och typ allt utom vagn och kläder kan man köpa på Meds. Och det här är det som då vi använde oss supermycket i början. Amningskudde. Vi hade en från Medela. Amningsnappar eftersom att Hedda inte kunde amma för hon var för liten. Sen hade vi också jättemycket användning av bärsjalen för närhetstörstande smågrisar som Hedda var. Först så hade vi en som var från Aldoria och den använde vi konstant. Och sen har vi också haft en från Baby Catan och båda de här kan man såklart köpa på Meds. Blöjor givetvis. För er skull hoppas jag att ni slipper köpa blöjor som är för prematurer som väger mellan 1 och 2,5 kilo. Men behöver ni det så finns de på Meds, vilket de faktiskt inte gör i vanliga mataffärer. D-droppar såklart, för det behöver ju alla barn. Magdroppar, jag vet inte om det funkar. Det kanske är placebo, men placebo är en så god effekt som någon. Pysventiler för att bebisar föds med så outvecklade tarmar. Och det är en hel del pruttande och gnäll över luft i magen. Bröstpump. Jag har haft lite olika, men på senaste har jag haft en elektrisk från Elvi. Den är sjukt nice för man är väldigt mobil. Lite dyrare kanske, men om man har råd så kan i alla fall jag tycka att det är värt. Och sen så, ja, det var de sakerna som vi använde mest där i allra första början. Men jag köper fortfarande en massa grejer till Hedda såklart. Och senast så köpte jag en bärsele från Ergo Baby. Vi har den som heter Omni 360 och den går att ha i 4 positioner, till exempel på rygg, vilket jag tycker är nice. Och sen så sitter den väldigt tight på kroppen, så när jag bär Hedda fram på mage, vilket hon älskar, då så är det, känns det nästan ingenting för att den är så himla ergonomisk och hon blir mer som en del av min kropp istället för att bli en tyngd. Så det är mina tips tror jag. Det finns säkert fler, men vi börjar så här. Tack så jättemycket Meds för att ni är med och sponsrar. In på meds.se och köp det ni behöver. I dagens rapportering ska jag ringa upp Louise Vinblad, a.k.a. Hej Hej Vardag på Instagram. Hon är illustratör, bloggare och hon tecknar familjelivet på, ja, jag antar att det är Sverige som inte är Europas mest träffsäkra sätt. Hon har 3 barn och är ju då en erfaren mamma, för hon har varit mamma nu i 9 eller 10 år. Och erfarna mammor, det är mina favoritmammor sen jag själv blev en. Jag ska prata lite med henne om det här, hur jag ska hantera att jag ska leva småbarnsliv i många år framöver, trots att jag verkligen inte vill. Hej Louise!
Hej Amanda!
Tack för att jag får ringa upp dig. Du är den första så kallade erfarna föräldern som jag ringer upp i det här formatet.
Ja, jag vill ju skratta, men jag har ju faktiskt varit förälder i snart 10 år, vilket känns helt sjukt. Så man känner sig som en nybörjare hela tiden på många sätt.
Gånger 3 dessutom.
Ja.
Mm.
Ja.
Men du är ju Sveriges bästa på att skämta och teckna om vardagsskavet som kan uppstå i familjelivet. Mitt intryck är att du ändå, trots att du har vardagskravet i livet, är en väldigt härlig kvinna. Men min fråga då, till att börja med, är hur du gör för att hantera det som faktiskt blir, antar jag, hos er också på riktigt vardagskrav hemma i ditt liv.
Ja, men alltså gud, det är klart att det blir skav. Nej, men jag tänker att hela mitt serietecknande blev ju verkligen ett sätt att hantera skavet. För att allt det där, mycket av det som händer som är så jävla kaotiskt eller bara allmänt segt eller skittråkigt eller vad det nu kan vara, allt det finns det någon liten komik i.
Absolut. Alltså,
men herregud, jag är en vuxen kvinna. Jag är så här, vad jag var då, 32 år, och jag står här och pratar bajs med någon jag inte känner. Eller alltså, vad som helst som kan kännas så här fruktansvärt ovärdigt i stunden eller liksom bara så här konstigt. Och sen så bara, är det ju någonting i det som ändå är komiskt. Vad är det här? Mm. Liksom, blev jag 32 år och sen dök allt det här upp liksom.
Mm.
Så att det tror jag blev mitt sätt verkligen att hantera vardagsskavet. Eller vad man ska kalla det. Att så här, hittade komiken i det. Alltså även när jag stod uppe på natten och så här vaggade min tvåa som inte ville sova på nätterna, så tänkte jag så här, så var jag så här, jag får panik. Jag orkar inte stå här och vagga natt efter natt. Och så bara, finns det någonting komiskt i det här? Kommer jag kunna skratta åt det här om några dagar? Vad är det då som är kul? Typ att man står så här. Så började jag liksom mer spåna idéer. än att lida i stunden. Även om jag gjorde både, eller både och gjorde jag. Jag både led i stunden och försökte se det komiska i det.
Ja, annars om du bara hade kunnat se det komiska, då hade jag varit väldigt, väldigt imponerad av dina psykologiska verktyg. Men, och din man eller kille, Mattias, hur ofta får du psykbryt? För att jag har ju, det har jag snackat om återkommande i den här podden, att jag känner mig ibland som en mindre härlig variant av mig själv. Och det tycker jag är så himla tråkigt. Har du också känt så?
Det viktigaste är att skylla på mannen, tycker jag.
Aha, eller hur?
Att man själv, inte att det är ens eget fel. För om han bara skötte sig så skulle man inte behöva vara så där jobbig.
Nej, så är det.
Jag tycker att det nu 10 år in i föräldraskapet är mycket lättare. Alltså, det är som att, men alltså det, på riktigt så tycker jag faktiskt att det har tagit så här lång tid för mig att inte vilja strypa nu. Det händer fortfarande att jag vill strypa honom. Nej, men jag tror att man också, vi har liksom, han har landat väldigt mycket också i föräldrarollen på ett annat sätt. Och jag också, tror jag. Och jag är lite, alltså det är mycket lättare nu att ta saker chill, för jag vet hur fort 10 år gick. Jag tror att man, det tar ett tag innan man hittar nya kommunikationen. Alltså hur man pratar. Alltså för allt man gör är att man inte vill bli arg på sitt barn, så blir man arg på sin partner.
Jag vill ändå att Hedda ska få ett syskon, och jag vill också ha lite revansch på hela det här med, jag är för tidigt född, även om det är risk att det händer igen och så. Men jag vill ändå få revansch lite på den här totala chocken som jag fick. Men jag får liksom kli och panik i kroppen när jag tänker på att jag då ska ha ett småbarnsliv i 5 år. Hur ska jag hantera det, du som är så erfaren?
Jag tänker ju att vissa får första barnschock och andra får tvåbarnschock.
Mm.
Vissa får glida bebisar rakt igenom, typ 3, 4, 5 stycken, och får aldrig den där chocken. Men jag brukar ändå tycka att det finns någon, det verkar ändå finnas lite mer än rättvisa. Det jag vill säga är att du är ju säkert, precis som jag var, första barnschocken mycket mer.
Mm.
Men det är så överväldigande på något sätt med ett barn. Sen kan inte jag vara helt... Men för att min tvåa var väldigt, väldigt soft. Alltså hon, när du förklarade Hedda och hennes den här rastlösheten. Liksom, det var ju också mitt första barn. Alltså hon var ju så nyfiken på det. Och jätteglad och rolig. Och liksom, men jag var så här, jag förstår inte hur folk hinner göra någonting överhuvudtaget. Och det var så... Det var också så chock, för att man liksom slutade leva sitt liv på något sätt. Det var så total anpassning.
Mm.
Och sen när vi fick vårt tvåa så var ju hon ett sånt barn som satt typ och käkade ett smörgåsrån och bara satt. Och jag bara, ja, det är så här vissa har det. Och det... Alltså jag tror också bara grejen att få två olika barn, men också att så här hitta ett lugn i det. Jag tyckte i alla fall att, alltså jag tyckte inte att det var någon... Man fortsätter ju på samma sätt. Det är ju inte så att hela ditt liv förändras när tvåan kommer på samma sätt.
Nej, just det. Liksom,
det kan du ju såklart göra för vissa. Men för mig var det i alla fall, det var ingen jätteskillnad. Det var liksom bara på något sätt att bara fortsätta.
Ja, jag håller alla mina tummar för att det blir
så. Därför så blev liksom inte chockgrejen.
Nej, men oavsett liksom bebischock eller alltså jag tänker också på så här, bara det att så här, om man behöver hålla på och kladda med mat, alltså hålla på, alltså för även så här, treåringar skriker ju just den grejen, alltså var trött och seg i 5 år.
Ja, men du får mycket mer utbyte. Alltså det känner jag nu med Noo. Alltså det var så här, jag bara, okej, jag vet att typ så här mellan 8 månader och 1,5 så kommer det vara så här aptråkigt. Så jag var så inställd på att det är så här, det är en tråkig period. Man har ingen kommunikation och de ska liksom bara gå igenom alla sina faser. Men sen så tycker jag att det blir så, nu är jag lite mer utifrån perspektiv på något sätt när jag har Noo. Och hon, nu börjar hon liksom kommunicera och hon är ändå ganska sen med prat, men hon är ändå så här, ja, men man börjar förstå henne och säger saker, hon är rolig, har uttryck, alltså det blir så mycket roligare också. Alltså,
jag hoppas att du har rätt.
Ja.
Men för just nu är det bara så här, ja, den dagen, den sorgen. Vilket är mitt enda sätt att hantera det på. Men du, vad bra.
Ja.
Ja, men man behöver lite digitala kramar från folk som har lite mer koll.
Ja, alltså, ja. Det är ju skönt då. Alltså, när jag lyssnar på din podd också så tänker jag hela tiden att alltså, när du pratar om det här med att identifiera sig som mamma.
Ja.
Hela den biten att det är ju för att man läser in sig mycket i vad mamma ska vara och jag förstår vad du menar. Ja, många gånger känner att jag själv kan vara den där mamma som bara, åh, jag vill inte bli en sån mamma.
Nej.
Men man kan vara, det är liksom många sidor i det.
Ja. Ja, folk säger ju det. Vi får se. Upp till bevis. Om alla ni som har lovat mig det, annars så blir det straff. Okej, ha det jättebra och hälsa alla barnen och killen och lycka till. Vi hörs.
Ja, detsamma.
Ni har lyssnat på Föräldrarapporten med mig, Amanda Koldén och Anneli Lindström. Och det här var allt för idag. Tack så jättemycket för att ni lyssnar. Jag blir verkligen så sjukt glad. Puss! Mami, mamacita, alla mina blickar du mitt dina. Klubben den är hemma, du är iskall. Stop. Det här var en produktion ifrån Pod Agency. A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.